Den är sjukt hal, den här stolen.
Det är en sån här glidastol.
Ja.
Den är, och den är blöt också.
Nej.
Jo.
Har du hällt Pepsi på den?
Ja, tror det. Förlåt.
Det var inte snällt.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touchdowns. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Äntligen är vi tillbaka. Va? Fighterpodden.
Ja. Nu är man riktigt pepp alltså. Nu kör vi.
Vet ni vilket nummer det är?
50.
Vi är äldre än dig, va?
Ja, det är 54 är det.
Ja, då är vi då är för nästan
Fighterpodden 53. Då var inte du här, Elin. Då var det ju Reza Madadi.
Bra, riktigt bra episod tycker jag. Och exklusivt blev det.
Ja, det där är alltså Elin Blad. Det där är Simon Kölle.
Tja, tja.
Jag heter Mårten Söderström. Får jag öppna med, för det var så varmt om mitt lilla hjärta. Ett mejl jag fick direkt efter vi hade sänt podden med Reza Madadi.
Ja, kör.
Vad spännande.
Ja, då skickar man till fighterpodden@fightermag.se. Hej! Efter att ha lyssnat på podden med Reza Madadi, där jag både grät och skrattade om vartannat, så fick det mig att bestämma mig att jag nu ska gå tillbaka och träna karate igen. Va?
Ja, det är ganska mäktigt alltså. Mm.
Jättestort tack för en fantastisk podcast. Jag har nu många episoder att lyssna på. Det har du alltså 53 eller 52 episoder bakom.
Hon är en ny, vad är det, en hon då? Men då är hon ny då.
Ja, det är hon. Alltså. Så står det så här: jag gillar historia väldigt mycket och skulle uppskatta om jag kunde lära mig något när jag lyssnar på er podd. Ni kanske redan har berättat en del om det, och det har vi gjort. Så att det finns en del för dig att gå
en
i arkivet.
Det,
om kampsport, tävlingar och sånt. Men när Reza nämnde en gammal gala och Simon direkt visste vilken gala det var, då blev det lite avis. Hälsar Minna.
Ja, men det var ju gulligt sagt. Ja, men
Simon är ju lite av en så här gammal uppslagsbok. Men när hon säger historia, jag tänker ju så här Genghis Khan. Alltså, den,
men all historia måste ju inte vara äldre historia. Så
nej.
Där liksom.
Men det, när det blir saker och ting historia?
Nej, men så kan det vara att vi skulle kunna ha små fönster. Vi hade faktiskt det i början, den här podden har liksom... Den är ju flytande, om man ska vara krass. Om du inte kommer till Fighterpodden, så är det så att liksom, vi har lite nästan som var redaktionsmöten i podden.
Sverige.
Vi tar mycket feedback och så ändrar vi podden lite grann. Johan Haldin var ju med en period här också. Ibland är han med. Hans Wiklund har varit med. Mm. Ibland har vi hamnat i perioder där vi pratar lite mer specifikt om någonting. Liksom. Du vet, varför heter det Kimura eller vad de här?
Ja, och liksom så här, hur var det när judo... Alltså, sånt har vi inte riktigt pratat om. Så här, hur var det när judo kom till Sverige och vad innebar det? Och så. Alltså, det är klart man skulle kunna gå in på såna grejer mer om det finns intresse för det, men, men nu...
Men vi har haft Hema som en del i podden.
Vi, det pratat, absolut.
Ja, alltså, det ibland lyckas vi ju få hit någon som är riktigt in... Okay,
som drar det, liksom linjen från början.
Jag vill säga det
början.
På ett positivt sätt, men de är insnöade på, ett, på en specifik grej. Så
men man skulle kunna ha en grej
alltså,
där man bara kanske i podden tar upp, du vet, bla bla bla, och så berättar man något som blir lite matnyttigt. Som har
lite
historia.
Som Rallarsving en gång i tiden.
Ja, så skulle man kunna göra.
Det här var det roliga historiska det inslag.
Vi har en väldigt späckad podd idag, men bara kort, Elin, hur var sommaren?
Bra. Jag håller på mycket med min rehab, med den här eländiga axeln som inte riktigt har kommit tillbaka än. Jag skadade mig i julas. Det är så länge sedan nu.
Men tänk att jag stod här för ett år sedan. Då hade jag precis varit opererad för mitt diskbrock. Ja. Och nu är jag faktiskt bra. Alltså, man är inte hundra, men nästan. Och nu brottas jag igen och funkar med kroppen. Härligt.
Det är
härligt.
Ju schysst.
Har du tummarna
jag,
för dig?
Jag hoppas att jag kan vara vid lika god vigör som du är inom kort.
Men
jag
när du är 52.
Ja. Nej, men jag började hålla pass igen nu i sommar på Berserk. Och det har varit skitkul, verkligen. Så det har gett mig lite ny pepp.
Simon?
Rest runt en del, alltså alldeles för lite semester egentligen, det borde man ju bli bättre på, ta semester. Jag jobbar ju på min semester med andra grejer, drivit
lägre. Ja, men du
lägre.
På Kollo, va?
Kollo, precis, har jag varit. Och brukar alltid varje år säga, det här är nog sista året, men vi får se om det blir det eller inte.
Så jag undrar om du sa det för typ 9 år sedan när jag jobbade på det här varit. Kollot.
Ja, precis, Elin har faktiskt jobbat med en gång. Men det var länge sedan. Men sen har jag varit och fjällvandrat bland annat, alltså Sverige är otroligt vackert.
Ja, det är det. Fantastiskt. Det är
otroligt vackert. Tänkte också att en bastu uppe på fjället, det var liksom svårslaget. Det är den bästa liksom dagen för mig, eller kvällen för mig den här sommaren.
Fattar. Jag själv har jag rest. Jag har varit lite utomlands och jag har båt och sådär.
Båtlivet är härligt alltså.
Och jag var i Stenungsund och brottades med min... Jag är ju fortfarande ordförande för Stenungsunds kampsportakademi.
Liten tävling om jag inte minns fel.
Ja, vi har ju också, precis, Swedish Open. Det planerar vi i november igen. Norra Europas största biet.
Det är väldigt häftigt. Alltså det är mäktigt lilla Stenungsund alltså. Ja. Det är inte stort ju.
Men jag är ju sån här form av, alltså jag, det är en landshövdingstjänst, brukar jag säga, den här ordförande-rollen. För Martin där,
får man bo i ett slott också?
Ja, Martin är tränare i klubben, det är min gamla elev och numera så tränar han ju mig. Och
så Martin Jansson,
precis, duktig utövare. Men det är lite komiskt för att jag gick ändå på det här igen, jag var där, du vet, tillbaka efter träningen. Så tyckte jag att det gick ganska bra, så inser jag att han kör ju inte alls.
Alltså när han är fenomenal.
Ja, men han ökar tempo sen, så då hade han någon grej. Hur många gånger kan jag dra ut dig på en minut? Vi behöver inte prata mer om det, men det är sjukt provocerande.
Det är roligt att vara på andra sidan av det.
Ja, det är så, det. Och titta på det, kul.
Ja, eller jag tänker mer att vara den som vaggar in någon i ett så här falsk trygghet och bara, men det här går bra, du klarar dig helt okej. Och sen plötsligt bara, bang.
Mm. Sen är det kul också när hans barn kommer och säger, haha, du har ju inte en chans.
Är det sant? De är små eller?
Ja, de är typ sex. Nej, sådär. Strax, Simon, är du kampsportsnyheter.
Yes.
Det blir nog matnyttigt idag. Mm. Vi ska prata med Jörgen Hamberg från Fight Club Rush 5 i Västerås, den galan. Det blir spännande att se där. Elin, Jenny Svensson ska vi ringa också, angående...
Ja, hon har ju ett Instagram-konto som heter Grappling Garys, som fokuserar på att lyfta tjejer som håller på med BJJ och grappling. Mm. Så vi ska ringa och snacka lite med henne och höra hur det kommer sig att hon startade här. Och...
Det är en plattform kan man säga.
Ja. Mm.
Innan vi går in på det tänkte jag bara säga till dig som lyssnar, fighterpodden at fightermag.se, dit hör du av dig om du tycker saker. Och vi har funderat själva lite grann på en sak. Så att där har ni lite små lådor där, ser ni det? Det är helt enkelt en ny mikrofon.
Så låter det när man trummar på dem.
Det är hörlurar. Mm. Vi har varsitt sätt nu, eftersom jag bor i Göteborg till viss del och vi inte alltid ses, tänkte jag att vi kan på distans göra podd.
Roligt.
Ja, och då har vi ju då, vad har vi kommit fram till att det ska kallas nu då? Fighterpodden.
Eftersnack.
Eftersnack.
Vi pratar efter stora galor, alltså det blir väl mycket UFC kan jag tänka mig. Mm. Men jag hoppas att det blir även annat och det där får ju vi tyck till. Ska vi prata om er gala kanske, då kanske vi kan göra det.
Det vore ju så kul att prata om ADCC,
ADCC när det är väldigt kul och ja, det finns ju andra häftiga grappling. Mm. Men också, jag menar, nu är ju thai-boxnings VM redan varit, men det kanske skulle varit någonting att prata om och så vidare och så vidare.
Sådär. Alltså tanken är att vi kommer koppla upp oss och så kör vi snabbpoddar, eftersnackspoddar.
Ja,
och de lite kortare kommer in och tycker du någonting om den så bara hör av dig, vad ska vi ta upp för någonting så vi kan efterkommentera.
Ja, men lite så, eller hur? Det är så här, många gånger kanske man sitter bara med några få och så kan man gå in och höra lite vad vi tycker om galorna, ja, högt och lågt.
Vi ska bli ditt kompisgäng efteråt som du kan sitta och lyssna på när vi snackar om vad det är som har hänt egentligen och dissekera senaste galan och vad händer nu.
Utan att bli för långrandiga också. Det är väl det. Vissa så här poddar blir så jävla långrandiga när de ska prata efterhand. Så här, 3 timmar om den här galan.
Nej, ska vara snabbt för allt. Och sen som vanligt också i Fighterpodden har vi ibland specialavsnitt där vi tar hit gäster, så som vi hade Reza Madadi. Yeah. Och vi har ju en lista med namn av personer som kommer dyka upp. Så att tanken är att den här podden kommer typ varannan vecka. Och sen kommer det specialavsnitt. Det är lite grann där vi är då. Mm.
Vi ökar helt enkelt.
Det ska bli nästa växel.
Det är skitroligt.
Och vad får jag inte kunna spela in podd i morgonrock? Och inte behöva liksom klä på sig
vi får se
och
hur det går
studion.
Vi får se
hur du hade morgonrock på den nu.
det är faktiskt en gi.
Okej, det är gi.
Ska vi göra så att vi kör igång detta? Simon, scenen är din.
En spännande sommar som vanligt. Kampsport är alltid häftigt på sommaren. Från juli nu fram till nu i augusti kommer jag dra det här. Då hade vi haft UFC 239. John Jones försvarade bältet där och vann på delat domslut faktiskt mot Thiago Santos. På samma gala så försvarade även Amanda Nunes bantamviktsbältet mot genom att slå Holly Holm via en TKO i första ronden. På också samma gala, Jorge Masvidal knockade den tidigare obesegrade Ben Askren på alltså rekordsnabba 5 sekunder.
Alltså det var helt
han blev en superstjärna där över en natt.
Verkligen.
Han hade just varit i England och knockat där liksom till, men nu verkligen, det hände över en natt.
Man var ju tvungen att spola tillbaka och bara, vad fan var det
som hände? Det var ju otroligt obehaglig knock.
Mm. Mm. Ja.
Och problemet var ju att det har ju varit sån beef mellan dem. Va?
Mm.
Så att när knocken skedde så tyckte ju alla att
Alltså jag tycker att det är, jag tycker inte man ska hålla på som han gjorde där, att han höll på och gick ner och började liksom gittra.
Ja, men det var som att alltså, det förtjänade Askren. Nej, ingen förtjänar en sån.
Nej, alltså så här, lämna det vid burdörren. Alltså, behandla varandra som idrottsmän.
Jo, men verkligen. Och det blir lite det man tar med sig. Tänk ändå där att alltså, Thiago Santos var väl efter, förut var det väl John Jones, eller förlåt, Alexander Gustafsson, men nu alltså delat domslut. Alltså en domare hade, som att John Jones förlorade.
Jag har aldrig sett Jones så pressad.
Nej.
Jag, alltså inte sen han mötte Alex. Jag har aldrig sett Jones se så pressad ut. Ett tag trodde jag faktiskt att han skulle ta det.
Mm. Ja, det var riktigt, riktigt tufft där. Mm. Och Madden Yunis, hon fortsatte liksom vara,
ja, men hon är ju
fantastiskt
så
grym. Alltså. Ja. Vilken fighter.
Champ, champ.
Verkligen champ, champ. Sen hade vi UFC Fight Night, Randamie vs. Ladd, där Jermaine The Randamie slog Aspen Ladd på 16 sekunder. Det har varit mycket snabba grejer som hänt här nu under sommaren på TKO. Och Uriah Faber, Elins gamla favorit som jag brukar säga, gjorde comeback och slog Ricky Simon som på TKO i första ronden. Och då tänker man, vem är han? De har gett honom något lik, men icke så.
Nej.
Utan han hade 15-1 i rekord, Ricky Simon, när de mötte så. Och Uriah Faber går in efter 3 år och bara slår honom.
Det är
han har
ju
den här,
superkul.
Och så har han så här härlig surfarlucken han har liksom.
Det är den som
hur kan man
får
inte
Elin
gilla
att
Uriah
drömma.
Faber? Hur kan man inte tycka om honom?
Ja, men han är härlig. Jag fortsätter med lite fler UFC-galor. UFC on ESPN, Dos Anjos vs. Edwards. Leon Edwards slog ju där Rafael Dos Anjos på domslut i huvudmatchen. Nu är han alltså 8 raka segrar i UFC, rankad 4 i welterviktsklassen som är on fire verkligen den klassen.
Oh.
Walt Harris knockade också Alexei Oleinik, han som alltid har såna häftiga liksom submissions, på 12 sekunder. På tal om det här är en röd tråd nu. Väldigt snabba avslut den här sommaren. Mm. Såg ni den galan?
Har de skaffat tidsbonus i UFC?
kanske borde
ju
göra
snabbare dag att sluta matchen, desto mer tid över till reklam och mer intäkter.
Ja.
Eller hur?
Jag tror jag såg galan. Vet inte att jag så här fick tänka till nu. Såg jag den galan?
Det är många galor alltså. Det har varit mycket och mer blir det. UFC 240 hade vi också. Vi får stanna kvar lite vid UFC. Max Holloway försvarade det där bältet i fjärde vikt genom att en tydlig seger på domslut mot Frank Edgar. Mm. En veteran verkligen. Chris Cyborg gick sin sista match i organisationen genom att slå Felicia Spencer på domslut. Och sista säger jag då, för att hennes kontrakt tog slut, det var hennes sista match och Dana White och hon har en beef med varandra, så Dana,
och han förlänger inte det,
han förlänger inte kontraktet, och egentligen är det 3 månader då hon inte får förhandla med någon, men han har sagt så här: du har tillåtelse, du kan förhandla med
vad
vem som helst.
Vad handlar den här
nu
beefen om?
Alltså han har ju sagt ganska nasty grejer om henne, att hon ser ut som en man och så vidare och så vidare, så hon har ju liksom varit så här på hugget lite när det gäller honom. Och sen har ju hon också agerat lite, tycker Dana White, lite så här tvivelaktigt, och jag menar, hon har varit dopad och hon har varit liksom hon har inte tagit vissa matcher och det har varit så här, sen vet jag inte, det finns
säkert
ännu.
Men jag kan ändå förstå, jag hade inte heller velat ha en arbetsgivare som pratade om mig på det viset.
Nej.
Jag skulle precis säga, om du flyttar dig till vilken annan sport som helst, alltså, eller vilken annan miljö som helst, men är det inte otroligt konstigt att han säger så?
Alltså det är, och det är ganska så här hårda tag egentligen. Man tänker, jag nämnde hon Jermaine där, The Randomie. Hon hade ju faktiskt bältet och blev strippad, som det då kallas. Ingenting svenska blir låter konstigt, men hon blev alltså av med bältet för att hon inte ville möta Chris Cyborg. Så det är ändå hårda tag, men det kanske ibland blir lite för gubbigt och grabbigt.
Men det vill jag säga så här, Chris Cyborg, hon ser ut som en man, jag måste säga det, jag tycker det. Mm. Men man säger inte det. Om man äger en organisation där hon jobbar, du kan ju inte säga det.
Ja, men han har gjort en grej av det där, att vara så här sanningssägare i den situationstecken och vara liksom någon sorts, han driver
men
han driver med alla
på.
Han är som en liten grabb.
Som för X år sedan sa women will never fight in the UFC.
Nej, exakt.
Alltså, förmodligen så är det ju det som ligger till grund för det. Att han,
så kom Ronda Rousey, så fick han lite uppmärksamhet där, lite pengar. Så
och nu går det liksom bra, och det ser bra ut pay-per-view-mässigt när tjejer har dem. Alltså, och vi har flera stjärnor och liksom, men det, så att han alltså, har fått
jag
upp
måste
det
bara hoppa in liksom och säga det här. Du säger, ja men Chris Cyborg ser faktiskt ut som en man, men så här, vad har det för betydelse?
Jag har alltså, inte
för,
det.
Nej, det är helt oviktigt. För det hon är där för att göra är att vara en bra fighter. Och är det hon gör, då spelar ingenting annat någon roll.
Nej, men precis som en man kan ha kvinnliga liksom, utseende. För jag menar det betyder ingenting. Och tycker man det, men och nu tycker du håller för dig själv. Eller så möter du säger det till en kompis. Men du kan ju inte ha en organisation med en anställd person. Alltså det är så.
Nej.
Nej, men det, alltså det, så här är det ju, att de tycker att förmodligen en av de stora anledningarna till att de faktiskt lyfte Rousey så mycket som de gjorde, inte bara för att hon var en fantastisk utövare, utan för att hon såg bra ut. Mm. Det var liksom, ja, men vi hade Gina Carano och sen kom Ronda Rousey, och sen blev det plötsligt, ja, men nu är det okej att inte vara så himla snygg. Och det är ju jävligt svårt att avfärda Amanda Nunes, som är en extremt duktig utövare. Mm. Och folk snackar ändå skit om hur hon ser ut. Och bara, vem fan bryr sig om hur hon ser ut? Det är inte viktigt.
Nej. Nej, men sen är det också lite att ibland stannar diskussionen där. Så att det inte handlar så mycket om deras skills. För att, jag menar att, jag skulle säga att på här sidan är det mer om någon är övervikt. Alltså så här, någon har övervikt. Då är ändå folk ganska mycket för att, alltså, hur mycket skit har inte Roy Nelson fått så här? Mm. Och då till slut så måste han liksom embracea det själv och gnida sig runt magen, sticka ut den och hålla på. Varje gala tar alltid Daniel Cormier upp. Ja, men mina kilor, men jag använder dem på rätt sätt, då är de bra. Alltså, så det är väl egentligen det enda. Men, alltså, annars är det ingen som pratar om mens.
Men det skulle kunna bli en separat podd, men får bara säga så här, det är ju så här också, med tanke på att damidrott växer inom väldigt många sporter, så är det så här, det är klart att om du har en bild av, för så är det ju, män och kvinnor ser till viss del olika ut, men om du tränar väldigt mycket muskelträning eller fysiskt så här, så får man en viss kroppsstruktur helt enkelt, och är det mycket närkamp och så där, då blir man ju mer lik, alltså då blir ju män och kvinnor mer lika, det är min poäng här, alltså utifrån kroppen, för så är det ju så här. Om det nu inte är så att du tränar, men en är väldigt fysiskt tränad och en inte är det. Med tiden nu så är det jättemånga som tar dem fotboll helt enkelt. Ja, men de här ser nästan ut som killar nu liksom. Men det är ett väldigt konstigt kommentar. Men det är för att de tränar och fått chansen att träna väldigt mycket fysiskt. Man får benmuskler, man blir muskulös. Ja, det är ju inte att man egentligen är man och kvinna. Det är bara att det finns en kategori människor som har tränat väldigt mycket fysik. Haft det som heltidsjobb, då får du liksom en viss typ av liksom kropp. Det är MMA. Tjejer som verkligen kan leva på det, då får du en fysiskt tränad kropp. Är du med?
Ja.
Det är väldigt konstiga uttalanden.
Det är väldigt intressant att säga just det här, att den ena gruppen har kunnat ha det här som ett heltidsarbete. Alltså, det är bara att titta på det som händer nu i veckan med ishockeyförbundet och svenska damlandslaget i ishockey. De kronorna som alla har sagt att vi kan inte representera Sverige under de här omständigheterna. De går ekonomiskt back att vara med i vårt landslag. Medan vi kan avlöna hur många män som helst som ska hålla på med det här. Det är inte så konstigt att de som faktiskt kan utöva det här på heltid utvecklas mest.
Nej, jag tycker det här är superintressant. Jag tror att jag ska gå vidare med, för nu vi kan ha en separat
side
podd
track,
som du sa. UFC on ESPN, Covington versus Lawler, då hade vi också i sommar här. Då var det ju Colby Covington som slog Robbie Lawler på övertygande domslut verkligen. Och efter matchen så kramade han om en av Trump, alltså Donald Trumps söner, som, han är ju väldigt Trump-anhängare här, Colby. Och han är så hatad bland andra fighters och bland även andra. Det här är faktiskt också en röd tråd i sommar, att antihjälten har liksom kommit tillbaka. Jättemånga som älskar Nate Diaz och älskar Jorge Masvidal och älskar att hata Colby Covington. Så det kan man se. Sen var det också en sån här veteranmatch kan man nästan kalla det. Jim Miller som slog Clay Guida där på den galan också, som var lite intressant. Submission och guillotine efter 58 sekunder. Som sagt, röd tråd, korta matcher här nu.
Nu är uppe i nästan en minut. Varför tog han sån tid på sig?
Eller hur? Segan är Jim Miller där. Sen har vi haft UFC Fight Night, Shevchenko versus Karmouche 2. Valentina Shevchenko slog där Liz Karmouche. Det var väl ingen som trodde något annat. Att hon var stor favorit i den matchen. Verkligen övertygande domslut. Försvarade därmed sitt bälte i fjärdevikt. Sen hade vi Volkan Ozdemir som knockade Ilir Latifi, vår svenska hjälte, i rond 2 tyvärr. Så att det blev en till förlust där för Ilir. Inte bra, men vi hoppas på honom.
Tufft.
Och han säger väldigt bra grejer efter galan och så, att han kommer liksom fortsätta. Han har ju fortfarande verkligen motivation. Dragits lite med ryggskada och så, men vi hoppas att han kommer komma tillbaka ännu starkare, och det brukar han göra. Så att Volkan är också en tuff, alltså.
Men har han två förluster på rad? Är det här?
Två förluster på rad, exakt.
Ja.
Och så att, och innan det var det väl två vinster i rad, så att det, vi får se liksom vad som händer nu här, men vi hoppas det. På samma gala så hade vi Rodolfo Vieira, som många känner till från grapplingvärlden, en fantastisk grappler, som slog Oscar Piechotta, som vissa kanske minns, de som är hardcore, var på Irfa och mötte Sadie Bossy en gång i tiden. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, vann på en triangel. Jag var där i alla fall. Den här som gillade historier. Men det var en submission som vann på, fortfarande obesegrad i MMA. Ja. Fortsätter med en till gala har vi haft i UFC, UFC 241. Då hade vi ju Stipe Miocic som lyckades vinna mot Daniel Cormier på TKO i fjärde ronden. Sen hade vi Nate Diaz som gjorde sin efterlängtade comeback. Såg bättre ut än, jag vet inte, någonsin.
Otroligt, kanske.
Otroligt bra.
När
han slog Anthony Pettis där. Och sen har vi Paulo Costa som slog Joel Romero. Det blev ju matchens, eller liksom galans bästa match.
Men ska vi inte bara stanna lite än i Cormier där? Alltså.
Ja, men vi kan ta, jag ska bara nämna klart. Och det var ju så här, han hoppade ju därmed upp, alltså Paulo Costa, nu 5 steg på i rankingen. Hoppade faktiskt över Jack Hermansson lite, och det har inte alls varit så mycket snack på apropå eftersnack och så som vi kommer ha kommande galor här. Men då, just så här, presskonferensen, han nämnde aldrig Jack liksom, för han vill ju bara ha bältet nu, Paulo Costa. Men han ser farlig ut.
Det skulle ju vara en fantastisk match, och den skulle vara sjukt
Jack
jobbig
har ju nu
för
en match i Danmark, så man ska gå först, men vinner han den, jag menar, man kan snart inte så här förneka.
Fast att Costa ser, ärligt talat, helt livsfarlig ut.
Alltså dels så är han ju väldigt atletiskt byggd, men
han vill inte sköta sig. Va? Han blir inte trött heller ju.
Nej, men alltså han fick ju mycket stryk. Han gick ju liksom från Pretty Boy till lite så här köttfärsface, men jävlar vad duktig han var.
Och säg någonting nu också, tycker jag, kommentera det här Stipe Miocic mot Daniel Cormier.
Ja, men alltså för mig första ronden, du vet, man tänker bara en gång, det här kommer Cormier ta. För man är ju lite chockad apropå det här med fysiskt, hur man ska se ut. Alltså lite som en humla, men han är ju så otroligt atletisk, och han är en sån jävla bra brottare, kom med liksom. Och så tänker man,
också,
och Stipe liksom har tränat, nu har han gameplanen från helvetet, va? Och ändå så plockar kom med ner honom, men så kommer ändå liksom Stipe upp, tänker man, okej, nej, det kommer inte hålla, andra ronden. Och sen är det som att han blir nonchalant, Cormier.
Håller ni händerna.
Han sänker gard liksom, och ska bara boxas. Liksom. Och det är klart att Stipe inte sparkar längre, för han är inte med nedtagen. Precis, så Stipe ner Cormier. Man bara, vad är det som händer här? Och det är som att han blir loj.
En nyckelgrej där som jag tycker var, jag vet inte om ni hörde det, men när han var i ringhörnen, det kan vara tredje ronden där, då frågar han sina coacher så här, am I losing? Och det tyckte jag var väldigt
intressant. Det såg inte jag.
Han frågar dem om, och han är ju ändå analytisk person och väldigt medveten.
Cormier frågar alltså.
Cormier frågar dem, förlorar jag? Och det gjorde han ju faktiskt inte på domar, liksom, siffrorna vid det laget, när han frågade den frågan.
Men
vad hände? Tänk psykiskt då.
Det måste ju betyda att hans självförtroende
började dala.
Men jag förstår inte varför Cormier börjar med den. Varför ska han, det är som att han ska visa omvärlden att jag inte bara är en brottare eller duktig.
Jag vet inte, men alltså,
och så börjar trada med Stipe slut, och så börjar träffarna komma liksom, och sen är det kört, va?
Jag var jätteimponerad över ändå hur bra Cormier tog de första ronderna, alltså med boxningen, för han, som du säger, han ser ut som en humla och han är ett huvud kortare, och han boxas liksom så här, nästan lite så Anderson Silva,
precis. Han är
så
rörlig.
Snabb, och han alltså Stipe fick ju ta mycket stryk av honom. Men när, för det var skur, för vi satt ett gäng och kollade hemma hos mig, och så kommer liksom den första livershotten, andra livershotten, och jag bara, de där börjar se jobbiga ut. Och säger min kompis Peter bara, nej, men han får inte riktigt in kroppen i dem. Och sen började Stipe få in kroppen i slagen, och 3 slag senare så gick Cormier ner.
Ja, vad snyggt. Ja, bara gratulera.
Kan vi bara prata lite om Paulo Costa och Joel Romero? Fy fan, avskyr ju Joel Romero, för att han är så här, han kör fult spel, han drar ut på rondvilor, han fular sig så himla mycket. Och det enda jag satt och hoppades på, det var att när han stod där med tungan utsträckt, att Costa skulle komma med en riktigt fet uppercut så att han bet av sig tungan.
Nej. Alltså, Elin är ganska rå. Alltså. Det är norrländska blodet.
Alltså, jag tål det inte. Det är så osportsligt.
Det är inget att förlåta, det är bara häftigt. Liksom. Elin är galen.
Nej, men alltså, han stod, alltså jag blev jätteprovocerad av att han höll på så där. Och det är väl det som är meningen. Men vad fan är det för fel i huvudet på honom?
Han är tuff.
Nej.
Jo, det är han.
Men vad är det som är tufft med att stå och lipa när du får stryk?
Nej, men det är väl någon sorts galenhetskänsla liksom. Jag vet inte.
Mm. Nej, svårt.
Nej, jag vet fan.
Mm. Har du något mer?
Eller? Jag har mycket mer. Mycket
mer. Jädrar, okej.
Det här var UFC. Kommande UFC då, så har vi har ju en gala i Hong, eller inte i Hongkong, i Shenzhen, som ligger alltså, det är närmsta staden till Hongkong om man säger så. Och som ni vet just nu, det är väldigt mycket skit som händer i, eller skit, det är stora demonstrationer och militärer, ja. Och de börjar göra en stor ansamling i just Shenzhen, alltså mm. närmsta staden där.
Där, ja, det är och där kommer det vara en gala. Där det är extremt mycket, ja, kinesisk militär.
Och närheten
militär
där
nu.
Är det galan ska vara den 31 augusti.
Så att,
jag menar, nu åker UFC och Dana White, så han, liksom, han kommer ta sig dit på något sätt. Han fattar att han kommer nog inte kunna flyga som han hade tänkt i Hongkong kanske. Och så här. Han kommer ta sig dit oavsett vad. UFC kommer köra en gala. Och det är ju nästan som att köra en gala där det är hur förbereds på krig liksom.
Det är jättekonstigt.
Så det är det, av bara den anledningen så är det väldigt intressant att bara se vad som kommer hända där. Det är
liksom ready show. For war?
Ja, men verkligen, verkligen. UFC Fight Night Andrade versus Chang då, heter den. Jessica Andrade 26 record kommer försöka försvara sitt bälte i fjärde vikten mot Weili Chang som är han 19-1 i record. Väldigt spännande match ska jag säga. Och Jessica vann ju bältet då och knockade Rose Namajunas som ni kanske kommer ihåg i maj. På en slam där hon knockade henne. Och Weili har alltså bara förlorat sin debutmatch. Med andra ord har hon alltså gått 19 raka segrar. Det är inte helt fyskan. Så att, det blir en tuff match. Och vad kommer hända i Kina om de får en UFC-champ? Det är så här, för UFCs del så är det nog helt fantastiskt om en kines vinner.
Det är jättebra propaganda, ja, för staten.
Dels det, men också så här, det finns många som kan titta på kanaler och sånt i Kina. Liksom. Mm. Och där har vi också Elisao Saleski dos Santos som kommer möta Li Jingliang. Och det är ju, alltså, Elisao är ju 21-5, har bara för en förlust i UFC och det var faktiskt sin debut mot Nicolas Dalby, som för övrigt också har fått komma tillbaka till UFC, alltså dansken Nicolas Dalby ska få komma tillbaka åtminstone en fight och få vara med i när UFC vad kommer roligt. Till Danmark. Så väldigt kul för honom.
Men han har kört i Cage Warriors.
Han körde Cage Warriors, var champ där, kom till UFC och hade ju bland annat en draw mot Till och Darren Till när, som var liksom länge, och han också lyckades slå den här killen då, som han är den enda som har slagit i UFC. Mm. Alltså 7 matcher har han vunnit i raden här, så att det är ju inte helt fysiska. Li Jingliang har ju då 16-5 record, gått 8-3 i UFC, 2 segrar i rad nu, och 4 av hans fighter har han fått bonus av. Så att det är spännande gala som vi har att se fram emot. En lite mindre gala, eller väldigt mycket mindre gala, men med mycket så här frågetecken runt
omkring. Och när var den här galan, sa du?
31 augusti, just. Så då har vi den. Mm. Sen om vi flyttar oss till Sverige istället då, så är vi måste vi börja med det tragiska. Thomas Rasmussen har gått bort, 53 års ålder bara, så det är ingen ålder verkligen. Och Thomas, han var en pionjär verkligen inom svensk thaiboxning framförallt. Och han, 10 gånger vann han SM, thaiboxning. Han vann europeisk mästare också 93 om jag inte minns fel. Jag tror att det var 93. Sen var han framförallt en väldigt stor förebild. Han var en tränare under väldigt lång tid. Han var stor förebild och mentor till Jörgen Krut bland annat. Och väldigt omtryckt tränare. Var med och startade, eller om det var till och med han som startade, Stockholm Muay Thai, som har varit en jättestor klubb länge. Och några av hans fighters är ju som, en som vi har haft här i podden, Konstantino Kostas. Och han har tränat med Hamza Bogam, så har tränat Papi Abedi och i stående då. Mm. Och sådär. Och ja, jättetragiskt verkligen. Och man känner ändå så här att det är en kampsportsfamilj. Det är väldigt många som bryr sig om det här, berättar historier om det tragiska bortgången. Så det är verkligen rest in peace.
Vi hade ju P.O. Lindvall här i podden som startade Slagskeppet.
Precis.
Han skrev en jättefin krönika i Fighter Magazine. Det kan man läsa.
Ja, ja, men verkligen, gör det. Passa på det. Det påverkar den verkligen där. Apropå thai-boxning, vi kan ju stanna lite där. Det är ju, där har vi ju, i juli hade vi, var det ju faktiskt VM i thai-boxning. Och där hade vi ett antal svenska medaljer, tyvärr inget guld.
Det är det sant?
Inget guld i år.
Inte en enda guld.
Patricia Axling åkte ut i första matchen. Det var så här, det var helt oväntat.
Vi som alltid brukar skörda guldmedaljer.
Brukar
som
alltid inte var,
jag vet inte.
Angela Mamic fick silver. Emma Stonegård Abrahamsson fick silver, Jonathan Larsson brons, Nicholas Bryant som är, kanske han, tyvärr han är ju jätteduktig fighter, men han är ju mer känd för hans syster som är en känd sångerska. Och sen Sara Mattsson tog brons också. Sen har vi ju, ja, men det var flera stora namn såklart som inte var med på VM, men bland annat Patricia Jackling som tyvärr förlorade i sin debut där.
Sånt som händer.
Sånt som händer. Men alltså någonting som händer som är väldigt spännande också tycker jag, och det tror jag ingen har missat, det är ju att Alexander Gustafsson kanske ändå inte kommer...
Ja, men vi har snackat om det hela tiden.
Men nu säger han det själv!
Ja,
du
vet.
Trodde ju aldrig på det. Du bara, nej, jag tror inte det är chans. Han är 33
år. Han kanske har fått ta det lite lugnt i sommar och känna liksom att ja, men jag kanske ändå...
Han har uttalat sig i SVT ändå om det
ja,
är...
Ja, men det är klart. Alltså, det, i stundens hetta så klart att jag fattar.
Han är
att
han var... en dålig förlorare.
Men, så, exakt, dålig förlorare som jag sa till dig. Precis samma sak.
Du sa verkligen det. Ja. Det
ja. Vet, man ruttnar bara, nej, jag tänker inte göra... Och så kommer du hem och så här, var jag 32 år gammal.
32, 33.
Alltså här bara, vänta nu här, hur mycket tid har jag investerat det här? Hur mycket har jag hämtat borta? Mm. Vet, så börjar man bli rastlös. Och jag var 32 gammal och började göra en så här vuxenplan. Och nu, du vet, han är
han behövde
där.
Bara sova på sakerna.
Ja, jag tror det också. Men det här, nu är inte säkert att han kommer tillbaka, men jag skulle nästan tro det. Och det är också, jag tror att också, man kan se andra så här... Thiago Santos var jättenära på att vinna över John Jones. Han ser liksom att Cormier är 40 och nu verkligen börjar kamma in de riktiga pengarna. Nu tjänar Cormier ungefär $500,000 per match. Mm. Det har tagit sitt lilla tag. Liksom att det är ändå 5 miljoner som
nej, men
han
det,
får
det är
match.
Säkert jättesvårt också när han nu under ganska många år, sen han mötte Jones första gången så har det enda han har fokuserat på har varit att ta tillbaka bältet. Alla matcher han har tagit har varit för att komma ett steg närmare bältet.
Precis.
Om man ska hålla igång länge i den här sporten, då kanske man behöver... Alltså om vi tänker på typ Cowboy Cerrone eller något sånt som bara tar match på match på match på match och kör på... För uppenbarligen för att han vill fightas.
Ja, men det är en bra poäng, för jag menar, det är det som är problemet, i och med att det här inte är en lagidrott. Mm. Om det hade varit fotboll så finns det ju en massa topp i toppskicket i fotboll. Och så siktar man på att man ska vinna någon cup eller liknande. Så gör man inte det. Men du är precis, vi kom 2-3 och sådär. Och så kanske din karriär...
Och du kan ha en skitmatch, det gör ingenting.
Tror du kan ha
du
det?
Du kan ha en skitmatch, förlora
här kan man inte ha det. Här är du
mot Kalmar på hemmaplan som Marco gjorde nu.
Ja, men det blir så superfokus bara på att du ska ha bältet.
Ja.
Jag förstår det. Och sen när det blir för långt bort eller liksom reachen, nej, nu åker jag ner på rankings här. Men om det är det som många säger, det här är mitt jobb.
Mm. Det är tufft, det
här, jag går till jobbet varje dag och gör det här. Och du gör det bra, då finns det pengarna kvar.
Mm. Så här är det. Vi har lite kvar att nämna, för sommaren har varit lång och spännande. EM i Chirinho Kempo, där hade vi lite svenska medaljer. Där hade vi guld, bland annat. Tredje dagen uppåt så hade vi Hanna Svedberg och Arnaud Tiquette som vann guld där. Sen hade vi daner, Jordan Shah, då hade vi i Lovisa Jonsson och Lotta Versell som också tog guld. Sen har vi ett brons också i Kyo och det var Odion Tilly, Sardou och Olle Lindström. Och sen har vi pratat så mycket om UFC hela tiden, men det finns ju en annan stor organisation, Bellator förstås. Carl Albrektsson har signat med Bellator och det har även Camilla Rivarola gjort. Väldigt häftigt tycker jag. Och Carl Albrektsson, alltså 9-2 i rekord nu, han har ju slagit Vadim Nemkov. Kanske inte säger jättemycket för liksom casual fan, men han är Nemkov 10-2 och fightades i Rising och det var där liksom Carl Albrektsson slog honom. Och Nemkov, han har gjort en sån otroligt bra run nu i Bellator där han liksom bara vunnit och vunnit och vunnit och sina tre matcher har gått där och sist så slog han Phil Davis som inte, i sin tur inte har förlorat förutom den matchen upp typ 8 matcher eller någonting. Så att det är ju så här så det är klart det kommer hända grejer för Carl Albrektsson. Han kommer få möta liksom riktigt bra. Det är inte helt omöjligt så här, Carl Albrektsson mot Ryan Bader. Alltså förstår
det
kommer få se, han är ju champ, men det är ju verkligen det är bra stora matcher.
En kamp är väl också i
en kamp är också där bra.
Ja, då är det jag tänkte.
Och han kommer ju gå nu. Han kommer ju gå 12 oktober kommer han gå i när de kommer till Milano i Italien och kommer han möta Giorgio Petrini. Så det blir kul att se. Han vann sin debut.
När kommer Bellator till Sverige? Vi har diskuterat det.
Nej, förr eller senare.
Det hade varit kul att ha Oliver på den.
Ja,
det vore verkligen jättekul.
Och Albrektsson.
Det är hans bror.
Ja, precis. Jess har varit här. Hans brorsa. The Karate Nerd.
Precis. Eller Guy eller vad han kallas.
Nej, Karate Nerd.
Är det nörd? Herdem Alachabek som är en produkt från Pancras från början och också faktiskt för All-Star.
Kul kuriosa. Vi gick i samma gymnasieklass.
Gjorde ni? Herdem du? Ja, vad roligt. Var han lika mycket en filosof då som han är nu? Han anses ju vara lite av en fightfilosof.
Är det så? Ja. Han var inte intresserad av fighting då.
Nej.
Utan det var mest jag som var det.
Men... spännande. Och även, du hade ju en annan thaibox.
Ja, Bea Malecki gick i samma klass.
Ja, så... alltså, ni gick i samma klass, alla tre?
Ja.
Det är ju en jättemärklig grej. Liksom. Vad var det för klass? Liksom. Så det är du egentligen som ligger bakom att deras inspiration. Vi kan väl ta någon annan gång. Kanske.
Ja, vi kan återgå till det en annan gång.
Nej, men han var i alla fall med i det här. Dana White, kör ju ett, eller Dana White, USC kör ett program varje torsdag som heter Dana White's Contender Series, där han liksom, man får fightas för att komma in i USC. Kanske. Mm. Gör man en bra match, då säger Dana White, du får komma med. Liksom.
Är det här liksom någon nedskalad variant på Ultimate Fighter?
Lite så kan man säga. Ja. Men det är fast de bara fightar, så får man lära sig lite om dem och sådär. Härden var där, han var faktiskt favorit i liksom huvudmatchen på det kortet och förlorade den snöpligt tyvärr, men gjorde en väldigt bra match. Och Dana White uppmanade honom, vilket också spelades in, så det finns bevis på det, att fortsätt bara göra den grej, grabben, så,
nice,
så kommer det gå bra. Så, för här den ser riktigt bra ut. Vi ska nämna lite om BJJ också. Det här är Max Lindblad. Han är ju nu blivit inbjuden till... Han är superbra BJJ-spelare såklart. Han har blivit inbjuden på en stor tävling som heter Abu Dhabi King of Mats i Los Angeles 14 september. Som är en väldigt prestigefylld tävling att få en inbjudan på. Sen har vi faktiskt fått lite kritik som jag tänkte försöka liksom adressera här, för att några som jag har träffat nu som man säger det, men vi pratar bara om de sporterna som är i det härliga förbundet som du representerar, Elin, Budokansportsförbundet. Vi borde också prata om judo och brottning och sådär. Och här är jag att prata om judo och brottning helt enkelt. För 25 augusti är VM i judo på klassisk mark, Nippon Budokan, alltså samma plats som OS var 1964. Och där även OS kommer vara 2020.
Alltså så Tokyo.
Absolut, ja. Precis. Så det är verkligen riktigt klassisk mark. Och där har vi en stark svensk grupp. Två nyblivna EM-medaljörer, två olympier och en VM-femma kommer ställa upp. Så att verkligen, läs mer om det på Fight & Mag, så om ni vill veta lite mer om de här personerna.
Starkt lag.
Väldigt starkt lag är det. Mm. Riktigt, riktigt häftigt. Och brottning då, där har vi VM i Kazakstan som kommer vara i
Kazakstan.
September. Verkligen. Och brottning är häftigt, det är en riktigt tuff sport alltså. Där har vi 6 stycken brottare som kommer ställa upp för svensk räkning, och hela 4 av dem tillhör faktiskt AIK brottning, en väldigt anrik, vacker klubb AIK, måste jag säga, om jag säger själv.
Hur kan man se det här?
Det vet jag faktiskt inte, brottningen har jag ingen aning om. Men judon har en stream.
Ja.
Via, gå in på judo deras förbundssida, så har de en spring.
Right.
Brottningen har jag inte koll på, men det kommer säkert visa, det kanske till och med visas på SVT.
Det hade varit kul.
Det skulle inte förvåna mig. Men vi har också, inte bara från AIK brottning, vi har också en som representerar Huddinge BK och en från Arboga AK. Så att, spännande att se fram emot, och jag tycker absolut, vi kan väl lyfta dem. Vi kan väl ta in en brottare här eller judoka eller någonting och snacka med dem.
Judo pratar vi gärna om, och gärna brottning också.
Mycket gärna, väldigt gärna.
Så att, han är ju ändå resa här, han pratar ju mycket brottning faktiskt.
Verkligen, och många kommer därifrån, och jag tror att det är mer eller mindre erkänt som att det kanske är den starkaste grunden man kan ha i MMA rent generellt.
Sen är ju brottningen intressant att prata om som tema med tanke på de problem som de har haft i idrotterna. Så man skulle ju nästan vilja gå tillbaka och prata om vad var det egentligen som hände när Ara Abrahamian lämnade sin medalj på mattan. Alltså allt det här om kontroverserna inom brottning och hela den organisationen skulle vara jättekul.
Det skulle vara intressant. För att flika in det här är alltså Elin Blad som då jobbar med politik och gärna gillar den här bakom bråken och tjafsen. Mm. Så, men jag tycker också det är spännande.
Men absolut, det håller jag med om. Jag tror också att man får tänka på brottning en gång i tiden, way back. Mm. Alltså det var det som var pankrace, alltså i grekisk system, och det är det som egentligen är grunden till
exakt.
Det. Det är MMA då på något sätt kan man säga.
Vi hade ju en lyssnare där som gillade historiebitarna, så...
Och då ska jag vara riktigt nörd, så ska jag då rätta dig nu här.
För det var Grekland,
brottning, okay. Nej, det var det, men brottning fanns också samtida som pankrace.
Pankrace var en del, det har du helt rätt.
Pankreas.
Tack Simon.
Ja, tackar.
Nu tänkte jag att vi skulle ta och promota något som heter Fighter TV.
Vad är det?
Ja, precis. Det är ju en playkanal för kampsport. Och det är det senaste tillskottet kan man säga i vår fighterfamilj. Det finns ju Fighterpodden som ni vet, Fighter Magazine, och nu finns det också Fighter TV.
Så man kan säga lite som ett syskon då. Alltså. I så fall gör den bästa morbror.
Ja, det är helt bra. Du, alltså Fighter TV, det är som en playkanal, och man kan se på svensk kampsport. Det är både kommande galor såklart, och så finns det även ett arkiv. Det här är alltså nu under uppbyggnad, så det kommer att växa successivt hela tiden.
Okej, men vad menar du med att det kommer växa?
Ja, men det kommer galet till exempel nu 31 augusti så har vi den här Fight Club Rush 5 som är i Västerås. Och vi ser ingen av arrangörerna alldeles strax faktiskt där. Och sen har vi ju i september Nordic Fight Night 2.
Just det, med Errol Sindal, kebabkungen, så ligger bakom den. Kebabkungen i Uppsala.
Jag tror att han kanske ses som Mr. Nordic Fight Night.
Äppelkungen kan man också kalla honom.
Och sen 12 oktober, då är det Excellent Fighting Championship nummer 2. Så att ettan från i maj, den kan man se där nu faktiskt på Fighter TV:s arkiv.
Kul, det är många spännande galor ändå.
Men en fråga som jag har, vad kostar det?
Vad kostar det? Det kostar allt ifrån 29 till 99 spänn. Men man kan skaffa sig ett månadsabonnemang och då är det 99 kronor i månaden om man vill ha Fighter TV.
Ja, så man får alltihopa då?
Då har man tillgång till livesändningar och till arkivet då.
Nice.
En grej till bara, sen söker ju även Fighter TV fler galor som skulle vilja livesändas, alltså streamas. Då kan man kontakta Fighter TV, och det finns ju många arrangemang i Sverige och arrangörer, så kan man få ett längre sån här samarbetsavtal. Och det är själva ambitionen då, att bygga så att det här blir större.
Häftigt.
Ja, helt kul det.
Det vore ju superkul.
Så gå in på fightertv.se, där kan ni läsa och få kontaktpersoner. Det är faktiskt Mackan, vår producent.
Mackan!
Mackan, exakt. Mackan med C. Han är kontaktperson där. Men fightertv.se.
Ja, coolt. Det ser jag verkligen fram emot. Vi kanske kan kommentera någon gång också.
Du och jag kan kommentera. Jag kan,
vi kan ju det.
Vi kan ju det.
Räkna bort mig bara.
Ja, just det. Det är lite min grej med Simon. Vi är lite kompisar på den grejen.
Okay. Jag har andra vänner. Jag kan
nu ska vi ringa till Västerås, till Fight Club Rush 5 och Jörgen Hamberg.
Ja, det var Jörgen.
Jörgen, det är Fighterpodden med Simon, Elin och Mårten. Tjena!
Tjena, tjena!
Berätta nu om Fight Rush Club 5. När är det och vad händer?
Nej, men det är ju typ 1 augusti. Och ja, nej, men vi har ett bra kort tycker jag. Otroligt många spännande matcher. Svårt att säga vem som vinner vad. Ingenting är förutsagt. Allting kan gå precis hur som. Och det kommer vi helt... Det kommer vi en galen kväll.
Har du några bra fighters? Vilka matcher ser du fram emot?
Oh, vi har ju 5 professionella kamper. 3 av de matcherna går i 61 kilo. Och det är folk, om man säger, som jag har följt länge. De har varit i landslaget. De är meriterade, om man säger, som amatörer. Och de 6 gubbarna egentligen då som möts... det är alla är otroligt ämna och alla är bra, så att det kan gå precis hur som helst. Co-main event, då är det ju Andreas Barne Gustafsson möter en kille från Brasilien som är 8-4 och Andreas 3-0. Andreas har brottningsbakgrund. Den här andra killen är ju som alla brassar duktiga på brasijutsu, och sen en ganska storväxt stark kille, så det här kommer bli en spännande match. Ett test för Andreas och se om hans brottning håller även mot de större starkare brasilianska jiu-jitsu-grabbar.
Jag skulle tro det. Han ser riktigt riktigt bra ut tycker jag. Men vad är det i gröten i Västerås, alltså, för någonting har ju verkligen hänt med klubben där. Vad är det? Berätta lite om den här utvecklingen, för den är grym. Alltså, jag kommer ihåg för några år sedan, då visste inte vi någon vilka ni var. Nu vet alla vet vilka ni är.
Ja, nej, men alltså, vi har ju haft en skön gräsrot. Vi började liksom i shootfighting i ligan. Det var väl egentligen jag som flyttade till Västerås Fight Club och började satsa på det här. Hade med mig 3 killar egentligen då. Och sen har ju liksom, vi hade ganska tidigt en idé om att jag själv har kört BJJ, eller jag har kört nästan allt sedan 80-talet, en gammal gubbe, så att man har varit med på allting, men jag själv kom fram till det att BJJ och MMA, den har inte någon stor plats där. Vi ska inte köra någon BJJ alls, vi ska inte kasta bort någon tid på det, utan vi ska köra MMA helt och hållet, och vi kommer att bygga på ett striking game, vi kommer att köra ground and pound. Och utifrån det började vi väl då. Och det började gå rätt okej liksom i ligan. Från att vara 0 så vart vi liksom några som var att räkna med. Framgång födde ju att det kom lite fler grabbar. Och liksom den skola, det vi kör är ju liksom, jag kallar det ett tag för MMA för dummies. Vi hade ganska strikta regler vad vi inte gör. Det här ska vi göra och det här ska vi bli bra på och det här ska vi absolut inte lägga någon tid på.
Vad är det ni klipper bort då? Vilka delar av MMA-spelet tycker du att vi kan trimma bort för att ändå skapa bra amatör- och proffsfighters?
Vi har ju trimmat bort egentligen allt spel från botten. Att ligga och spela bottengame och försöka liksom, sätta lås och svep och så vidare. Utan vi jobbar bara på scrambla. Vi ska upp igen. Vi ska förbättra vår position. Vi ska därifrån. Bottengamet det är inte mycket att hämta i MMA. Bort därifrån. Bli bra på att komma upp igen. Strikingen måste vara effektiv. Det ska vara hårt och elakt. Dela ut skada liksom. Inte stå och grinda, trycka mot bur och titta på klockan och vänta på att men nu har jag nog haft pressen mer än honom. Försök att avsluta folk så fort det bara går.
Men du pratar ju om en ganska publikfriande MMA.
Ja, men det ska vara så. För jag menar, det spelar ingen roll hur bra grinder du är. Det är inga promoters som vill ha det. Det är ingen gala som vill se en kille som står och trycker bur i 15 minuter. Man vill ju se knockouten, man vill se lite fart liksom. Så att man försöker få killarna att förstå det tidigt. Det här är lite show liksom. Vi ska inte stå och liksom taktikspela. Det är inte våran grej riktigt.
Nej, men spännande. Det låter lite som så här alpha male nästan. Jag tänker mig att brottare och strikers mår bra på er klubb liksom. Men du som person är ju väldigt intressant också. Jag skulle vilja bara säga någonting om det, för du sticker ju ut hakan lite då och då. Eller hur?
Ja, det har hänt.
Ja, men det jag känner igen den personligheten från mig själv, så det är cool. Men och så är du ju också i MMA-förbundet.
Ja, just det.
Och är tränare, ganska kontroversiell. Du kommer lite bråk, men nu är det ju något tjafs med någon, med Majdi va, på All-Star, så.
Ja, just det. Med de här större klubbarna, proffsklubbarna retar upp sig på en och börjar bli förbannad och tycker och då måste jag ha gjort någonting.
Men vad har du gjort den här gången då?
Nej, men den här gången så ville de ju sno min match. Den här gången så var det så att vi tyckte att nu till Fight Club Rush 5 ville vi ha Bane mot Westin.
Wow.
Westin är en grym kille, han är skitduktig, men det ska vara en riktig utmaning. Oavsett hur det går så tänkte vi att det är en galen utmaning.
Efter match. Skitbra idé.
Men Westin, han har ju barn och sådär, han ska vara i Jämtland över sommaren, han har inte tid att vara i form. Han sa jag kan ta den lite senare. Då sa vi, ja men då får det bli main event på Fight Club Rush 6. Sen kom ju Majdi och de ihop sig med Alexander Kalla för de skulle köra AK-event. Och då hade de helt plötsligt en egen gala som de ville ha roliga, bra namn på. Då tänkte de så här, den här matchen tar ju vi. Och jag sa, nej tyvärr, det är vår match, den får du inte. Och då gjorde man någon sån här att man gick till Kimura egentligen och så tänkte man så här, vi kallar dem för fegisar och primadonner, vi spelar tillbaka deras eget spel, så blir de tvungen publik att ta matchen. Den där typen av utpressning funkar inte, de där garagesixen var man när jag skrev boken på sig. Jag sa bara, glöm det, finns inte på kartan, den här matchen kommer att bli av, men då blir det på Fight Club Rush 6. Och det är egentligen det är ingen konflikt. Det är bara det att de ville sno min match och jag tycker inte det var okej.
Nej, men det förstår man. Men Majdi menar ju att det var hans match från början, han kom med idén, men då säger du annorlunda då?
Ja, definitivt alltså. Bara för att man säger någonting 3-4 gånger så blir det inte en sanning.
På ett sätt så känns det som att vi behöver lite, inte konflikter som blir seriösa, men vi behöver ändå olika åsikter för att, jag menar, det är ju det, då rör sig saker och ting framåt. Man behöver ju antites och en tes liksom.
Ja, det är liksom, det är ju både kommersiellt, det är showmässigt och sådär, och då blir det ju konflikter. Folk vill ju olika och då blir det ju sådär, men att det här är ingen större konflikt. Nej. Att tala om, vi vill ha lite olika uppfattningar och sådär. Det är samma när det gäller andra matchningar, man försöker liksom, bara för att vi matchar mycket behöver vi inte matcha korkat liksom.
Men får jag fråga lite grann bara om galan här, Fight Club Rush 5 nu i Västerås. Hur pass stort arrangemang är det? Hur stor publik får ni dit?
Jag räknar med att vi är någonstans mellan 1500
och 2000. Wow, i Västerås liksom. Oj, det är väldigt häftigt.
Ja, det är coolt ju.
Ja, grymt.
Alltså det kommer bli grymt. Det kommer bli mycket folk och det kommer vara rökigt och stökigt.
Kul.
Ja, det är härligt. Men Jörgen, lycka till med galan den 31 augusti då. Den sänds också på Fighter TV om man vill se den.
Jajamän.
Ni är lite lika du, Simon och Jörgen. Lite så här kontroversiella och tycker.
Tycker du? Ah. Nej, jag vet inte. Mm. Inte längre. Man blir äldre och... Nej, men nej, jag skojar bara. Nej, men absolut. Nej, men han är ju rolig faktiskt. Han är ganska kontroversiell och drar sig inte från att liksom hamna i lite blåsväder och lite sådana där grejer.
Han gör det ju med glimten.
Så jag tycker, håller inte alltid med honom, om man säger så.
Mm. Men hörni, 1500 till 2000 pers.
I Västerås.
Det är stort alltså.
Jättekul.
Det ska man klara för sig. Alltså, det är mycket människor. Det är inte lätt att få ihop det.
Hur stor del av Västerås befolkning?
Ja, nej, det är 50 största staden eller någonting i Sverige. 50. Jag har spenderat mycket tid faktiskt i Västerås. Ja. Ska dit i helgen. Och det är den här lilla klubben. Det var väldigt kul. Jag kommer ihåg när den var helt och hållet ny. Mm. Och det är liksom, det är som ett så här, jag vet inte, det ser ut som ett industriområde, så stod det liksom någon så här fight club liksom Västerås och så här. Du vet, en liten, det kändes verkligen som ett skiffer, och det man kan kliva ner liksom eller kliva in på så här. Alltså de börjar väldigt väldigt smått. Och sen har man liksom en nisch som jag tycker Jörgen ändå visar att han har det här. Att de har ett tänk, de har en grej som de kör och de skalar bort då. För det är svårt också att hitta kompetens till att ha liksom, att mäta sig med typ All-Star eller Pancrase eller någonting som någonting gör de verkligen rätt där.
Ja, absolut.
Och det är liksom, det kan nog väldigt mycket Jörgens förtjänst för det.
Du, ska vi gå till något annat? Jag tänkte på det här med tjejer och brottning. Är
det är lite tvärtom. Jörgen pratar mycket om grabbar. Ja. Så det är bra att vi pratar lite om tjejer nu.
Så låt oss snacka lite mer om tjejer som grapplas. Mm. Vi ringer upp Jenny Svensson.
Ja, det är Jenny.
Jenny, detta är Fighterpodden med Elin, Mårten och Simon. Tjena!
Tjena.
Hej!
Hallå.
Hej.
Du är mitt i passet nu, va?
Yes.
Och vilken var den senaste tekniken du gjorde?
Det är Kimura. Vi håller på med.
Oj, nice. Fick du in den?
Ja, alltså nu är det ju bara detaljer.
Okej.
Okay. Nej, men det sitter. Vi gör lite olika varianter, så att... Och nu är jag andfådd.
Ja, men det går bra. Det gillar, det blir lite sportkänsla i podden. Men du, det här med brottning och rulla och Garys och lite grann. Du är engagerad.
Ja, eller jag försöker vara i alla fall. Det är ju jätteroligt med BJJ främst, eller ja, grappling överlag. Det är skitkul att det är så mycket tjejer nu för tiden som kör. Så att, ja, det är väl därför grappling Garys finns också, tänker jag. För att vi ska synas ännu mer.
Berätta om grappling Garys. Vad är det?
Ja, alltså egentligen från början så var det bara, det var jag och några tjejer på förra klubben då, som vi snackade så här. Vi bara, men tycker det, tjejgrapplingen syns för lite om man jämför mot alla killar som syns inom sporten. Och då tänkte jag så här, för att jag har alltid varit intresserad av att ha lite sociala medier och sånt där. Jag pluggar till medievetare också, så att det kanske ligger i mitt blod att ha ett intresse i den biten också. Mm. Så då tänkte jag, men kan inte vi starta en? Men då till slut blev det jag som startade en. För att jag var den som hade mest intresse, tror jag, av att ha ett Instagram-konto till exempel. Jag försökte lite med blogg också, men det är för mycket samtidigt. Och jag hinner inte allting. Så att, men ett Instagram-konto med bara... Jag tror att i alla fall 99% av alla mina inlägg är väl bara om tjejer och grappling. Och att boosta liksom tjejer självförtroende och sådär, brukar reposta ganska mycket så här. Ja, men min filosofi i livet liksom, att man ska vara glad, man ska försöka njuta av livet, inte bry sig om vad andra tänker, inte jämföra sig för mycket och ja, men hela den biten, alltså vi ska vara glada att vi finns liksom.
Man förstår ju att du, alltså det är en mansdominerad sport, det är ju bin, och samtidigt så har vi ju väldigt många duktiga tjejutövare som brottas i Sverige. Och du är en av dem. Och så här, men när du började, upplevde du att det var ett motstånd att träna för att det var väldigt mycket män? Eller hur hamnade du i brottningen?
Hur jag hamnade från början, jag har ju inte kört i jättemånga år. Jag tror jag började 2013 eller 2014. Mm. Så här är det, jag kollar väldigt mycket på MMA. Och kan inte sitta still när jag tittar på det.
Omöjligt.
Ja, och då min kille då, han bara, men varför tränar du inte någonting sånt här? Han själv har ju hållit på med BJJ. Mm. Och då så kände jag, men fan, jag drar till min killes dojo och testar där. då körde jag BJJ där ett tag. Och eftersom jag inte har tränat kampsport innan, jag kommer från dans. Jag har dansat ganska mycket i mitt liv.
Så det är en bra bakgrund.
Ja, fast jag hade inte de rätta musklerna, kan man säga. Jag gjorde illa mina revben det första jag gjorde. Alltså, de gick inte av eller sönder eller så, men det är liksom muskelfästena där. Ja, de tålde inte den tyngden som jag fick emot dem under mitt första år där säkert. Så att det var så här, ska jag verkligen hålla på med det här? Så jag bara, men då fanns thai-boxning där också. Så då körde jag thai-boxning ett tag. Det var jätteroligt så, men sen så tjejerna på BJJ, de bara, men Jenny, kom tillbaka, men vi kör nu och sådär. Och då var det så. Sen dess har jag hållit på med BJJ.
Är det många som hör av sig till dig nu? Eller egentligen, det spelar ingen roll om det är många. Det räcker med att det är en, så kan det vara jätteviktigt ju. Men hör av sig och berättar sina historier om hur de kom in eller vad de har för problem. Alltså, får du liksom se baksidan av det här också?
Alltså, nej, så har det faktiskt inte blivit. Men däremot, förut på första året på med Grappling Gary, som man säger, med det kontot, så hade jag något som heter Månadens Gary. Där jag då, alla som följde mig, fick då nominera olika tjejer som de tycker borde bara få typ berätta om sig själva lite och sådär i ett inlägg. Så det var väl typ det var väl mitt försök till att liksom lyfta en annan sida, alltså inte en baksida, men mer så här, lite mer intressant. Vem är jag som, och hur länge har jag på, alltså den personen då fick svara på sådana saker istället för de vanliga frågorna som är typ vem är din största idol, hej och hå, du vet, alla sådana där. Alltså det här var mer så personligt.
Men hur många är ni som kör? Jag tänker det i Grappling Garys liksom.
Det är mitt konto bara. Det är, och alla
en plattform
tjejer,
lite grann.
En plattform. Och alla som kan identifiera sig med Grappling Gary är ju liksom en del av det här, om man säger. Jag har ju inte jättemånga följare, så det har inte blivit jättestort så. Men de som följer mig verkar uppskatta det och skickar in ibland att det här, kan inte du reposta den här om det är någon som har någon tjejtävling.
Det är viktigt. Liksom. Ja. Men jag tänker så här, bara, nu, Elin, när du började, då fanns det inte Grappling Gary, så det var ännu färre som höll på. Hur hade det varit om det hade funnits? Alltså, så här, hade det varit skönt för dig liksom, om det fanns? För du gick ju till en klubb med bara killar.
Ja, det till stor del är det ju fortfarande mest bara snubbar på klubben. Men det är ju också för att det är en MMA-klubb. Så jag har ju alltid upplevt att det är lite annorlunda i till exempel kickboxning och även i BJJ. Att det finns en betydligt större andel tjejer inom de idrotterna än vad det gör inom MMA idag. Men precis det här som Jenny påpekar, att när det finns förebilder och man ser också så här, vart finns de här tjejerna, för om man tycker att det är läskigt, gå till en klubb och börja träna med bara killar och kan se att titta, här det är ju faktiskt ett helt gäng med tjejer på den här bilden från det här träningspasset, jag kanske också skulle kunna passa där.
Precis.
En sån sak skulle ju kunna göra att folk faktiskt kommer över den här första tröskeln som det är att som tjej försöka komma in på en klubb där det kanske är flest killar.
Exakt. Det är ju liksom också, kampsporten är ju också, eller i varje fall BJJ, grappling och sådär, MMA också. Det är ju väldigt närgången sport, om man säger. Alltså du ligger ju på en annan människa hela tiden och du svettas och du känner olika delar av den här människan. Som du kanske inte gör i en sport som, jag vet inte, någon lagsport eller så.
Jag skulle säga att den är ganska unik i det. Alltså, jag kör ju själv BJJ liksom, du vet. Jag kommer ihåg när jag började träna, det var min tjej på den tiden kom in, alltså hon tittade väldigt länge liksom, när vi låg nord-syd och hon undrade bara, vad är det här för sport? Liksom? Men det var så normaliserat, det går så fort när man väl gått över en tröskel. Men jag förstår, alltså, så glömmer man bort det, tycker man, kom här, hoppa in i min gard. Det är inte jättenaturligt.
Nej, men första gången är det en jäkla konstig grej.
Nej, men grejen är också att även om, alltså, jag är ju, viktklass finns inte typ, men 50 väger väl jag, så att minus 53 skulle jag väl gå i så fall. Men där så är det ju också så att när man är ju rädd att man gör illa den andra som man ligger på också. Även fast jag väger så lite så tror jag att jag kan göra illa någon. som är mycket tyngre än dig. Alltså det kan man ju, man kan ju råka typ knäa någon i ansiktet, det är inte meningen. Men just det här med att tro att den andra får ont. Det är jättemånga, vet jag, tjejer som man har kört med som är helt nya. Men nej men gud, förlåt, förlåt. Jag bara, nej, tryck hårdare. Du vet så. Alltså man ska ju ändå ha den här pressen och det på folk. Så det är ju också en sån här tröskel som man måste förbi. Att förstå att det gör inte ont liksom, och vi gör illa varandra typ lika mycket i så fall.
Kul initiativ och lycka till med det här i framtiden.
Ja men tack så jättemycket. Jag hoppas ni följer mig.
Jag följer på Facebook och Instagram, men det är där det finns, eller?
Instagram är ju den som är mest liksom, där händer det grejer hela tiden. Okay. Varje dag.
Mm. Ja, du kör lite jumping jacks nu och kom tillbaka i värmen och in på mattan igen.
Ha det bra.
Exakt.
Ha det bra.
Okay. Okay. Tack.
Hej. 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 Hej, hej.
Går du in nu och följer Grappling Garys, Mårten?
Japp, yep. Där, Instagram, så följer de.
Nice.
Bra initiativ, kul. Verkligen. Bra jobbat av Jenny där. Mm. Bra. Alltså lång podd då, men det var mycket. Det har varit uppehåll efter sommaren ju.
Sverige. Så att, mycket som händer. Och det är intressant, för det är verkligen så här högt och lågt. Det är otroligt sorgliga grejer med Thomas Rasmussen till exempel. Och häftiga galor och konstuttalanden. Alltså det är verkligen, i fighting-svängen händer det sjukt mycket.
Ja. Så blir det när man har uppehåll.
Så är det. Men det händer alltid mycket, känns det som.
Men nu kommer vi ju höras mycket och ofta och...
Vi har ju sagt det förut, men vi ska försöka hålla det här på en hög nivå nu.
Precis, för nu ska vi ta om det här nu, Mårten. Vad ska vi göra nu? Hur ser det ut på hösten här nu?
Ja, men Fighterpodden den här är ju varannan vecka. Och här kan också då vara gäster. Det kan hända ibland att vi kör ytterligare avsnitt, men liksom det är inte längre podden. Men sen är tanken då att vi har eftersnack. Alltså Fighterpodden eftersnack, och det blir ofta efter galor på söndagar. Då kommer en kortare podd där vi sitter helt enkelt på distans och bara kommenterar en gala. Det är bra.
Jättebra tycker jag. Mm. Och Elin, vart vänder man sig om man vill höra av sig till oss?
Man mailar oss på fighterpodden@fightermag.se.
Exakt. Och in och recensera, rekommendera era vänner. Alltså, gör det här större, för att det är roligare. Då kan vi ta in ännu mer folk och göra det ännu mäktigare, tycker jag.
Jag kan säga att podden idag får en 3 av mig själv. Men nästa podd ska jag vara bättre.
Det är rätt tänkt.
Ja, bra tänkt. Hörrni, därmed tar vi och knyter ihop.
Just det.
Elin Blad, Simon Kölle, yes. Mårten Söderström. Nu säger vi
oss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.